Kära dagbok, jag vaknar varje dag med tacksamhet över att jag blev mamma till slut. En av anledningarna till att jag vågade göra det på ett annorlunda sätt var att jag öppnade dörren till ett liv utan barn och gjorde den sorgbearbetningen. Alltid när jag säger det så tänker jag också samtidigt, lätt för mig att säga, som blev mamma. Jag undrar verkligen hur det hade blivit om jag inte blev det. Och jag tänker ofta på att jag vill lyfta detta i podden. Prata om det som är ofrivilligt barnlösa för alltid. Så det känns fint att det blivit dags för det nu. Hej och välkomna avsnitt 113 av podden Jag vill ha barn. Och i studion med mig idag har jag Linda Malm. Hej!
Hej Silla!
Så fint att du är här. Känns det bra?
Ja, det känns jättebra. Tack för att du bjöd in mig.
Ja, men såklart. Det borde jag ha gjort för länge sedan, känner jag nu när du är här. Men var sak har sin tid. Du, för de som inte vet vem du är, berätta lite om dig själv.
Jag lever här i Stockholm tillsammans med min man sedan 15 år. Och är nu nyligen 49 år fyllda. Arbetar som hudterapeut. Ja, uppvuxen i Stockholm.
Born and raised, Stockholm.
Ja.
Hur träffades du och din man?
På nätet.
Mm, bra. Vad var det, för 15 år sedan, vad var det då?
Match. Passagen.
Passagen, oh, det är länge sedan.
Ja.
Men du, vad gör du när du inte jobbar?
Bygger pussel. Ja, jag gillar ju så här, alltså riktiga fotografipussel.
Ah, okej.
Okay. För mig är ju pusselterapi. Mm. Så att jag vill inte behöva tänka så mycket. Jag
vill liksom vill bara stänga av. Och så ska jag själv bara, du, hur skulle du beskriva dig själv så här, om du, vad har du liksom för, vad är det för typ av person, vad har du för roll i ditt kompisgäng?
Jag är den här som nu håller mig lite i bakgrunden och lyssnar in och känner av.
Mm. Inte liksom projektledaren som
Nej.
Bokar och ordnar och
Nej,
så.
Nej, inte alls.
Ja, intressant.
Tvärtom, tror jag. Men jag är den som kan få så här överblick och se liksom, men nu behöver vi göra det här.
Mm.
Och sen är det, mina vänner kan prata väldigt mycket i mun på varandra. Så, där. Så ofta så har jag fått vara den som räcker upp handen när jag vill säga något. Så bara, ursäkta, nu tänker vi.
Då ska jag vara noga med att inte avbryta dig. Det gör jag nämligen hela tiden i podden. Jag är så otålig hela tiden. Jag blir så nyfiken så jag avbryter alltid.
Ja, men jag tycker ändå att det är positivt. För du har ju ändå fokus på att du vill lyssna.
Ja, i och för sig.
Och det är en bra grund.
Det är en bra grund.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Var det en självklarhet för dig med barn?
Ja.
Och för din man också?
Han var inte lika självklar.
Fattade ni något i beslut? Liksom? Nu ska vi försöka bli föräldrar.
Ja.
Och så började ni ligga oskyddat? Typ. Ja. Så den vanligaste vägen.
Ja, men det var verkligen så att han friade ju samtidigt som jag hade redan bestämt liksom, efter den här vandringsresan i Spanien så skulle vi åka hem och då slutade jag med p-piller och då friade han på den resan och då var det så här: tänk om jag blir gravid, hur blir det då med bröllopet?
Ja, innan ni ska hinna gifta.
Mm. Så vi bokade bröllopet 9 månader senare och bara tänkte så här, ja men det går nog, det borde ju funka liksom, vi borde hinna.
Tänk alltså hur man tänker, hur gammal var du då?
36.
Kunde du något om fertilitet då? Eller du bara tänkte att man gör och så blir man?
Ja, jag trodde att alla som vill ha barn kan få barn.
Tänk vad obildade vi är alltså.
Ja, ja men det är det budskapet eller så att säga, den informationen man hade fått från skolan, från media, liksom, sjukvård, allting. Det var så bara möjligheter.
Mm.
Och jag tänkte att det finns ju alltid hjälp att få också om man inte själv kan.
Vad hände sen då? Hur länge höll ni på med det där vanliga tragglandet?
Ja, men då tänkte vi att vi har ju ändå så mycket att se fram emot med bröllopet och fixa det liksom, så att vi flyttade till en större lägenhet som vi byggde om från 2 till 3, så vi hade det barnrummet och vi hade så mycket annat att göra under tiden, så att, och jag, för mig kändes det som att jag fortfarande hade levt ganska kort tid tillsammans med min man innan. Vi hade levt 3 år tillsammans innan vi gifte oss. Så du sa att hade vi varit yngre hade vi säkert väntat längre och hunnit göra mer saker tillsammans. Men vi kände att vi kan inte vänta längre nu. Så att jag kände att vi fick lite extra bonustid, bara vi två, innan barnet kom.
Mm, just det.
Så för mig var det liksom ingen stress egentligen. Och jag var ju bara 37 och jag var bara 38. Liksom. Och sen, ja, när vi hade försökt ett år så gick vi och gjorde en utredning och allting såg bra ut. Så då tänkte jag, ja men då kör vi IVF då.
Men ni fick rätt till det då eller?
Första betalade vi, för då var åldersgränsen 37 och då var jag 37. Men sen när vi höll på där så höjde de åldersgränsen till 40. Så då fick vi 2-3.
Så att ni har gjort 4 IVF här?
Ja.
Och hur gick de då?
Ja, vad ska man säga? Det gick väl bra. Jag fick embryon, jag fick flera insättningar men de fastnade inte.
Mm.
2 graviditeter som slutade tidiga missfall.
Mm.
Så det var typ så här vecka 5 och 6. Liksom. Så det var ju bara en liten klump som kom ut. Så de sa ju också så här att om embryona liksom skolboksexemplar. Och de var så fina.
Allt ser så fint.
Allt är så
ut.
Fint. Och de var så positiva. Och här kommer gå bra och så där. Och,
mm.
Ja, så, men så hände det ingenting. Och sista faktiskt IVF:en, då hade jag preppat mig ett år. Alltså jag gick all in. Att man slår knut på sig själv och gör... Ja, man går ju alltid från akupunktur, zonterapi.
Klara Simmergren brukar alltid prata om att det var någon trend att alla skulle dricka hönsbuljong.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Men jag hade typ så här, för då utbildade jag mig också till zonterapeut. Jag tänkte att det var lika bra.
Mm.
Så att jag gör det ordentligt liksom. Jag
älskar för sig zonterapi. Jobbar du något med det nu?
Ja, men det gör jag. Ja, men för det var ju verkligen så här, då blir du gravid om du gör zonterapi liksom.
Aha,
så
okay,
tänkte jag, shit, okay. Ja, men då kör vi liksom all in där.
Och finns det vissa ställen man ska trycka på som påverkar fertiliteten då typ, eller?
Ja, då kan man ju, ja, precis, men det har ju med hela, vad man lärde sig där är ju att hela kroppen sitter ihop liksom.
Ja, just det.
Så att det gäller att jobba med allt liksom. Har du liksom några delar som är sämre så tar ju de all din energi.
Mm.
Så det gäller ju att få igång helheten liksom.
Mm.
Och läraren där var ju homeopat, så att jag gick ju på med homeopati också. Och alltså,
gud vad du ansträngde dig.
Ja, men alltså, varje morgon så hade man ju sån här, de här pillerna, de här grejerna ska man göra. Och sen varje gång du duschar så ska du spola fötterna med varmt kallt vatten om vartannat för att få igång cirkulationen. Så det var ju verkligen ett program man gjorde hela tiden.
Hur länge höll du på med det?
Ja, men jag gjorde det, för nu kände jag så här, ja, men nu, liksom, nu närmar jag mig 40. Liksom, nu vill jag verkligen vara, inför den här sista IVF:en vill jag vara tipptopp. Så jag körde liksom verkligen ett år så här. Innan jag gjorde sista IVF:en. Och då var jag precis så här, då gick jag till en kinesisk akupunktör och verkligen, han bara, åh det ser jättebra ut, du kommer få många barn. Och jag bara, ja yes, och så här. Och så skulle jag gå på sista återföringen då.
Mm.
Jag tror det var så här, dagen innan jag fyllde 40 eller något sånt där. Och då ringer de från kliniken och bara, jag är ledsna, det finns inget embryo att återföra.
Så det blir så här, inga embryon av sista IVF.
Nu har jag inte fått liksom visa att jag har min kropp i tipptopp.
Jag som har varit så duktig
och, kört här liksom, och så finns det ingenting. Jag bara, vi måste göra en till. Liksom. Jag är inte färdig. Liksom. Vi måste göra en femte. Vi måste göra en ton till.
Räknades det också som en IVF då? För att du fick ut massa ägg eller?
Ja, och sen som sagt, man får ju inte påbörja en ny när man har fyllt 40.
Och det gick inte att göra privat heller då?
Jo, men det var ju det jag tänkte då.
Ja.
Nu samlar vi ihop lite mer pengar och så gör vi en sista femte IVF och så. Mm.
Men då hände något annat.
Ja, det var ju sommar då där precis så jag fyllde 40 och då blir man ju kallad på mammografi. Så det gick jag på. Och de är ju så himla noggranna.
Mm.
De lämnar ingenting åt slumpen så jag fick ju komma tillbaka och göra fler undersökningar. Och sen så ringde de och ville göra en biopsi på någonting. Jag bara, men alltså gud vad de är så här bra sjukvården liksom.
Mm.
Man har visst mycket konstiga knäligheter i brösten som kommer och går sådär. Så att, men då sa jag, men alltså, när jag fyllde 40 så önskade jag mig en picknick av min man. Det var bara det att den skulle vara i Central Park.
Mm.
Så vi hade ju den resan att göra. Så jag bara, alltså, jag ska precis åka bort. Kan jag komma när jag kommer hem igen?
Mm.
Jag var inte alls orolig. Det fanns inte i mitt huvud liksom, att det skulle vara något annat.
Mm.
Men när jag då kom hem därifrån gick jag bara typ direkt dit. Och gjorde den här biopsin. Och sen så ringde de och ville att jag skulle komma dit på få svar på den. Liksom. Så jag var på Sankt Göran, vi bodde ganska nära där då. Jag vet att jag gick dit själv. Min man satt och jobbade hemifrån för han skulle ner på stan och hade en möte sen. Så att jag kommer in där och träffar den här läkaren och sitter en sköterska med där också. Så att jag bara, men Jaha,
vad tänkte du att det här mötet skulle
nej,
vara?
Nej, men de skulle bara berätta liksom så här, jag tänker så här, man har väl en massa knöligheter i brösten, det är väl inget konstigt liksom, som kommer och går och, med alla hormonbehandlingar man har gjort. Och,
ja, just det.
Så då tänkte jag tänkte liksom, herregud, då hade vi precis också, typ samma vecka skulle vi påbörja adoptionsutbildningen.
Ja, ah, så det var liksom också ett nästa steg?
Ja, absolut. Mm. Jag vill ju ha barn liksom. Mm. Det, ja, man gör ju vad man kan liksom. Mm. Så här, så. Men då sitter den här sköterskan med där och tänkte så här, men gud, vad är hon med här inne? Ska hon lära sig någonting? Eller ska hon studera? Eller liksom?
Gud, man håller på att förklara för sig själv.
Ja, och sen så bara säger han så här, han bara, ja, där är du, har bröstcancer. Jag bara, nej men alltså vänta nu, det går liksom inte riktigt. Vi håller på att försöka få barn. Vi ska ju liksom, hallå, nej det här funkar inte riktigt. Mm. Det går inte, ingår inte i min plan.
Nej.
Jag bara, nej men alltså. Ja, min man förlorade sin mamma i bröstcancer. Så jag tänkte så här, jag tänkte på honom. Ska han gå igenom det här en gång till tillsammans med sin fru? Så jag ringde honom direkt. Han bara, han behöver komma hit och få prata med sjukvård eller läkaren.
Ja, liksom. Så han får höra den
vägen. Så jag bara ringde och bara sa, jag tror att det är bäst att du kommer hit nu. Inga mer frågor liksom, eller förklaringar. Så han kom dit.
Och vad innebar det? Liksom operation och behandling? Och...
Ja, jag fick börja med cellgifter för tumören var så stor. Den var liksom platt men bred, en decimeter. Sen låg längs med bröstet. Liksom.
Mm.
Så 3 veckor senare så fick jag mina första cellgifter. Och höll på med det i några månader, var 3:e vecka och mådde skit.
Ja, jag tänkte så här, för du hade ju inte varit sjuk innan heller. Du hade inte känt dig sjuk och så.
Nej,
men
det är cellgifterna som gör det. Alltså man vill inte vara i sin kropp, för man mår så dåligt. Men sen efter det då hade minskade tumören ner, så då kunde de operera bort bröstet och sen gick jag på strålning.
Och sen har du blivit friskförklarad?
Och jag går fortfarande på så här årskontroller. Det är 7 år nu.
Mm.
8 år är det nu, just det. 5 oktober 2011 fick jag diagnosen. Samma dag som Steve Jobs dog.
Mm. Där fick han en plats i historien som han inte visste.
Nej, så han hänger med mig där. Ja. Liksom, så.
Men du har inte fått några återfall eller inte spritt sig på något sätt? Eller?
Nej, ingenting alls sant.
Det är ju ändå positivt.
Ja, verkligen. Mm. Och så det här var ju verkligen den snällaste cancerformen man kan ha egentligen.
Och typ tack mammografi?
Ja.
För annars hade du inte upptäckt det?
Nej. Jag tror inte det.
Nej.
Jag vet inte hur man skulle upptäcka det annars. Jag hade väl kört vidare med en till IVF.
Och så vad hände då med barnprocessen? Det var bara stopp på det liksom?
Ja, men jag förstod ju då, i och med att det var en hormonell bröstcancer, så kände jag att jag kan inte trycka i mig mer hormoner.
Nej, ja, just det, för det innebär en cancerrisk.
Jag var ju tänkt mer liksom också att jag kan inte vara gravid. Hur mycket, liksom, hur kommer min kropp reagera på det?
Och just det.
Liksom hormonförändringar. Så jag gick ju på såna antihormonbehandling, för att jag fick inte ha östrogen i kroppen, för det var östrogen som ger näring till tumören. Så vad gör jag då liksom? Så att jag bara, nej, jag får ju köra den här 5-åriga antihormonbehandlingen. Ja, men det fick ju massa biverkningar från det. Alltså gud vad man har varit med om egentligen. För då är jag plötsligt också på en annan resa, så förlorade jag synen på ena ögat. Kommer hem och jag gick på massa olika läkarundersökningar. Och efter 5 månader, onkologerna kollade, eller ögonläkare kollade liksom, sen bara, men vänta nu, vad det står här i FASS att det är en biverkning på din medicin.
Men den har du fått tillbaks?
Den kom tillbaks efter några månader.
Men idag, känner du dig frisk idag?
Ja, det gör jag.
Ja, det måste ju ändå vara skönt.
Ja, absolut.
Så. Men och sen så fortsatte ni på med adoptionsprocessen då, eller?
Ja, men då fick jag ju ställa in den där då.
Ja.
Och sen ett år senare fick vi börja med adoptionsutredningen.
Mm.
Eller ja, kursen först då.
Just det.
Ja, och sen när vi var färdiga med utbildningen så skulle vi börja utreda sig, och då säger hon på socialkontoret att jag måste ju bli godkänd för att jag hade haft cancer.
Mm-hmm.
Så då måste du skicka in en ansökan till Socialstyrelsen för det. Men då fick jag avslag från Socialstyrelsen.
För att de då gör någon form av bedömning av att det finns en risk att du ska få det igen, så därför ska du inte vara förälder?
Ja, men de sa, förklarade för mig att de ser till barnets bästa. Och om det är någon då som kommer från ett annat land. Och så.
Mm.
Samtidigt som jag kände så här, ja, men jag har ju haft den snällaste och jag har kämpat och kommit tillbaka.
Verkligen alltså.
Jag vet, man gick på yoga och jag gick och vandrade.
Men du träffade de dig och pratade med dig? Eller de fattade det där beslutet ovanför ditt huvud på något sätt?
Ja, det kom ett brev.
Ja, det är inte så schysst.
Hörde av mig till dem och bad att få bli uppringd av dem.
Mm.
liksom, ni vet ju inte, ingen aning om liksom. Det är så olika för alla.
Ja.
Men jag kände så här, men att, så till och med min onkolog sa att jag hade blivit diskriminerad. Och han bara, men alltså, vill du göra ett avbrott i medicineringen för att försöka göra en till IVF så kan vi göra det.
Mm.
Så till och med han liksom var villig.
Ja, han ville att ni skulle få
så möjlighet. Så jag kände så här, nej, men alltså, jag kan ju inte riskera att...
Men det är ju det där att någon annan ska liksom fatta ett beslut åt det.
Ja, det var väl det. Det låg utan min kontroll. Ja. Och det är väl det man känner. Liksom, när det var inte upp till mig. Det var någon annan som sa...
Det här får du inte göra. Blev det liksom spiken i kistan då, eller?
Ja, nej. Ja, det var väl, alltså, det är så jäkla svårt att spika de där spikarna. Ja. Man vill ju verkligen inte fatta.
Nej.
Även fast man förstår så vill man inte det.
Det är faktiskt också det vi har fått mest frågor om.
Ja.
Liksom, var det ett beslut? Liksom, alltså hur själva liksom, vad ska man säga, transformeringen från att vara en som längtar och är mitt i sina försök.
Ja, jag tror att det är svårare. Som,
jag tror också det. Jag tror inte det är en viss tidpunkt.
Nej, alltså en del kan ju säga så här, ja, men det var då jag förstod liksom, insikten bara kom som en så här,
ja,
känsla i kroppen att shit, det blir inga barn.
Ja.
Men för mig var låg det liksom lite utanför, men jag behövde också fylla 43 för att då är ju åldersgränsen för adoption över liksom, så att jag verkligen behövde ta en spik till liksom.
Mm. Äggdonation, det fanns inte.
Nej, i och med att jag kände att jag var så här hormonellt känslig, ja, så kände jag så här, gud, kommer jag trigga. Jag hade ju ingen mens själv liksom. Jag hade inga ägg själv att ta av. Så att det var liksom, då skulle det blivit så här typ äggdonation och surrogat. Där gick min gräns någonstans.
Ja, det blev för mycket.
Och där känner jag väl än idag liksom, att jag skulle vilja ha en lite större förståelse för det här med att det är okej. Okay. Man kan ha ett bra liv utan barn.
Mm.
För mig var det ett budskap som att det är inte okej okay att leva utan barn. Utan det var bara liksom fortsätt.
Just det.
Till liksom, idag
var går gränsen liksom?
Ja. Ja. Så att de som hamnar utanför det där med alla försök, det blir så mycket hårdare fall på något.
Ja, verkligen.
Så att jag önskar en större förståelse för alla.
Men känner du liksom att du är landad i det idag, att du kan säga min gräns var,
ja,
äggdonation och surrogat, det var inte för mig liksom.
Ja.
Det tror jag är viktigt att folk säger, för det, jag tror inte det är så ovanligt. Det är ju också viktigt, eftersom jag sitter här och pratar om äggdonation som världens lättaste grej, så är det ju viktigt att få motpolen till det. För alla är det inte det.
Nej men visst. Nej, men så är det med allting i livet. Ja. Man har sina gränser liksom, på olika sätt.
Så när kom den där, liksom, ja, du var tvungen att fylla 43. Blev det sista spiken?
Ja.
Eller liksom, hur trillade på lätten ner? Eller?
Nej, det var
det någon som sa något?
Nej,
eller?
Det var bara som att man går omkring i sin egen lilla bubbla. Och sen får man liksom öppna liksom upp ögonen lite för att se vad man har runt omkring sig ibland. Och så får man stänga igen. Och så får man öppna och så får man stänga. Och man går omkring i en dimma. Liksom. Man stannar upp livet lite. Man går upp, äter frukost, går och jobbar, går hem, sover. Liksom, så går det bara runt. Liksom. Man klarar inte av något mer liksom, just den perioden. För att det går liksom inte riktigt att ta till sig av livet. För livet blev ju inte som jag hade velat att det skulle bli. Så att man försöker leva lite dämpad.
Hade du någon hjälp? Terapi eller någon kurator? Eller?
Ja, men jag hade hjälp med terapi. Det hade jag. Gud, jag har gått i terapi så i omgångar nu då, med en sån här Humanova-terapeut. Och det var verkligen, ja, men samtidigt så var det så jäkla svårt att förstå och ta in, så det kändes som att,
har du tagit in det nu?
Ja, alltså det är verkligen någonting man får träna på, men jag tror att man får tänka som det är med alla sorger i livet som man går igenom, alltså som att man har förlorat någon nära till exempel, det är en sorg man bär med sig hela livet. Det är ingenting som bara försvinner. Och så är det ju här också.
Ja.
Jag bär med mig sorgen över mitt barn som jag aldrig fick träffa. Men med det så kan man ändå leva ett bra liv. Så det är det jag försöker fokusera på. Mm. Och på något vis har jag den här känslan av att jag måste kompensera nu för att göra mitt liv extraordinärt bra.
Ja, det liksom. Kan jag verkligen fatta.
Ja.
Så du måste liksom fylla det hela tiden då med olika grejer eller tankar?
Det är väl mer det här liksom, men vad vill jag? Vill jag det här? Om jag inte vill det, men gör det inte.
Nej, det är ju för sig otroligt positivt att tänka så.
Så man blir väl lite mer så kanske krass eller så här, men man vill bara ha så här kul. Eller? Mm. Men det är ju det många säger också, åh vad ni kan resa nu.
Ja, och nu bara, kan jag inte.
Men alltså, ja, jo, nej.
Men jag tänker det måste ju vara så individuellt vad man tycker är kul och vad man går igång på, vad som är liksom.
Ja, och det där kan man ju tänka sig också, att det där var ju någonting som var lite vid sidan om. Sen har man ju liksom, vad ska man säga, det här riktiga livet. Det där som man faktiskt ska leva hemma i, ja, sin vardag liksom. Ja. Och för mig har det alltid varit en sån här stora fråga som jag ofta ställer mig själv, är liksom, hur lever man ett liv? Hur går livet till nu? Mm. När man står utanför den här sociala gemenskapen, familjenormen, familjepolitik och familjebostäder och familjepaket. Och hur går det liksom till? Jag fortsätter att gå upp och jobbar och går hem och äter och sover. Liksom. Men sen då? Liksom, Hur går det liksom till mitt liv nu? Vad ska jag göra? Vad gör jag här? Liksom? Jag har aldrig liksom haft någon så här. Jag frågar dem alltid så här, om man är deprimerad eller låg. Liksom, vill du ta livet av dig? Men jag har aldrig haft några sådana tankar. Nej, jag vill inte ta livet av mig. Jag vill leva. Men hur gör jag? Berätta för mig. Hur lever jag ett liv?
Mm.
För har man barn, det är så självklara aktiviteter vad man gör på något vis. För mig var det så i alla fall. Mm. Jag liksom alltid tyckt om barn, omgett mig med barn och det var liksom, ja, men där såg man liksom verkligen en uppgift som tar väldigt mycket tid av ens liv.
Det är också på något konstigt sätt styrt av barnet, alltså av någon annan. Så att det handlar inte så mycket om att ha en egen vilja, utan det handlar om att bara hänga på.
Det är så tydliga ramar liksom för vad man ska göra. Och de här ramarna saknar jag.
Delade ni det här sorgarbetet, du och din man?
Nej. Vi hade väl lite olika inställningar där, tror jag. Jo, det hade vi. För min man var ju redan från början så där att men det är okej för mig att leva utan barn.
Mm.
Men jag förstår att det är viktigt för dig, så vi försöker.
Okay.
Så sen när det inte blev några barn, han bara, men alltså, det här känns helt okej för mig också. Tänk här nu vad skönt vi kan ha liksom, och mysigt. Och nu slipper vi stå ute där i regnet på någon fotbollsträning. Och jag bara, jag vill stå där i regnet på fotbollsträningen.
Ja, det blir.
Nej, men så att, för det gör jag också, att han är alltid, alltså han får mig alltid att må bra. Han är väldigt omtänksam och mån om att jag ska ha det så bra som möjligt. Så att han försöker verkligen göra allt han kan. Och
så det har liksom aldrig varit att du... För jag upplever många kvinnor som där äggen är för gamla eller vad det nu är. Att de ju känner dåligt samvete gentemot sin man. Att de liksom berövar honom på barn.
Ja.
Där hamnade aldrig du?
Nej.
Nej, skönt ju.
Nej, men verkligen i och med att han hade den här inställningen från början också.
Skönt att han hade fått sagt det innan också. Ja,
ja, men verkligen. Så att det var ju...
Så skulle du säga att er relation har blivit sämre eller bättre eller opåverkad av er situation?
Opåverkad.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, den har varit stark verkligen.
Hela tiden.
Det spelar liksom allt vi har gått igenom, så att där liksom har vi bara kört på. Vi känner oss väldigt starka i varandra.
Men ni hade ändå lite olika processer där då?
Ja, men det var ingenting som var något hinder liksom mellan oss. Ingen som kom emellan. Vi hade verkligen stor förståelse för varandra.
Vad landade du i till slut? Att du skulle fylla ditt liv med, eller vad man nu ska säga.
Ja, det är det jag håller på med nu, och det är därför jag sitter och bygger pussel och funderar.
Det är så fint.
Nej, men det är verkligen så här, som sagt, livet ställs på sin spets. Okej, vad vill jag göra nu? Jag vaknar på morgonen. Vad vill jag äta till frukost idag? Mm. Vill jag den här frukosten jag vill äta? Eller gör jag bara för att det är det som finns, eller bara för det som jag brukar göra? Eller... Och så börjar jag gå till affären och bara, nej, idag ska jag prova att äta någonting annat till frukost.
Mm.
Vad vill jag prova på då?
Mm.
Och så får man verkligen rannsaka och sen bara, nej, men jag väljer faktiskt för att jag vill äta den här frukosten. Men då har jag valt det, då fortsätter jag. Okej, nästa steg.
Mm.
Vad vill jag jobba med? Är det här jag vill jobba med? Vill jag gå någon kurs? Vill jag utbilda mig till någonting annat? Eller är det verkligen det här jag vill jobba med? Så går man igenom steg för steg hela livet. Och det här gjorde jag också, vi funderade på, så här, men var ska vi bo någonstans? Var vill vi bo? Vill vi bo i Stockholm? Kanske ska vi prova att bo någon annanstans.
Mm.
Ska vi flytta utomlands? Eller ska vi bo? Ska vi köpa ett bed and breakfast och bo på landet? Är det vi?
Mm.
Eller vad är vi? Vilka är vi? Nu har vi bara oss att ta hänsyn till. Vi kan göra precis vad som helst. Liksom. Så vi har ju verkligen funderat högt och lågt. Men inte riktigt kommit fram till vad egentligen vi vill med det. Liksom. Och fortsätta liksom, och inse att vi har ju bra jobb i Stockholm. och bra fritid som gör att vi kan ut och resa och göra saker och åka till de miljöerna som vi trivs i. Vi älskar ju och England och vandra ute på landsbygderna.
Mm.
Så det fokuserar vi väldigt mycket på att kunna göra det och sen ta steget till att flytta någon annanstans och för att få den miljön. Det kan jag tänka mig skulle vara ett helt annat sätt. Så att vi trivs som sagt bra. Men det här gjorde det faktiskt att vi sålde vår lägenhet och flyttade utanför stan. Bara för att vi kände att men vi provar någonting annat i alla fall.
Någon nystart typ?
Nystart, nytt perspektiv. Prova, liksom, kände, ska vi bo i den här lägenheten hela livet?
Ja, där ni hade byggt ett barnrummet också.
Ja.
Vilken påminnelse varje dag.
Ja, men det var ju gästrum, arbetsrum och sådär. Så att det har ju varit jättebra att ha det rummet. Men, så vi kände att vi provar alla så här, men vadå, har ni köpt större? Vadå? Ska det bo likadant? Jaha, samma storlek? Ja, vi har köpt en lika stor lägenhet. Jaha, men varför lämnade Kungsholmen? Liksom?
Ja.
Ja, men prova något nytt.
Mm.
Man behöver nya mataffärer går till. Liksom.
Ja. Det behöver man verkligen.
Ja, så det är en pågående process. Och det har väl inte blivit några sådana stora förändringar liksom, utan det är verkligen istället att man funderar på livet man har, liksom, att man faktiskt väljer att men det är det här livet jag vill leva och det väljer jag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gruppen ofrivilligt barnlösa för alltid, eller du säger permanent ofrivilligt barnlös. Hur ofta säger du det i en vanlig mening? Jag är permanent ofrivilligt barnlös.
Inte så ofta faktiskt.
Är det, liksom är det en definition av vem du är?
Alltså det är en del av mig.
Ja.
Men ofta så får man ju med frågan, har du barn? Nej, jag har tyvärr inga barn. Det blir mer så.
Ja. Får du följdfrågor då?
Ibland.
Som hur är de då? Varför inte?
Ja, men typ så här, jaha. Eller lite så här, jaha. Eller hur då? Men...
Som att det är konstigt liksom.
Ja.
Vad svarar du då? Då?
Ja, men ibland så här, det beror på liksom vilken situationen är, så kan man ju bara säga att bara, nej, men jag fick cancer istället.
Mm.
Så bara, frågor på det? Eller?
Ja.
För det är så här, alltså, människor har ju mer förståelse för cancer än för barnlöshet. Det är lättare för dem nästan att prata om cancer idag mot vad det var för några år sedan, men nu är det det.
Är alltså du upplever att du bemöts av mer empati och liksom...
Absolut. Mm. Verkligen. Alltså det är så stort. Alltså när jag gick igenom cancerbehandlingarna så fick jag så mycket support. Så mycket stöd och empati. Och, du vet, folk skickade presenter och paket liksom, och brevbäraren ringde på. Mm. Jag kom inte in med det här paketet, men jag ville lämna det till dig. Och, så jag fick så mycket julkort det året och alltså allting var ju verkligen så mycket stöd för människor som man inte trodde skulle få stöd ifrån liksom. Och sen så blev man barnlös och är helt tyst och ett ifrågasättande nästan istället.
Upplever att du blir ifrågasatt?
Ja.
Vad, om vi liksom går in i det, vad, beror det på att folk har så svårt att förstå?
Ja, jag tror det. Liksom? Ja, men jag tror folk verkligen inte förstår. För att man tror ju idag, med den bilden som finns i media idag, att alla som vill kan få barn.
Ja, just det. Det är en allmän uppfattning.
Ja,
att det
så har man inte barn, då, vadå? Då är det någonting man inte riktigt förstår. Så det är väl den bilden jag skulle vilja nyansera lite mer, att öppna upp för att det är faktiskt inte alla som kan få barn.
Så det är som att du på något sätt har fattat ett beslut då, eller gett upp eller liksom.
Ja, ja, så kan det väl vara att man ses som.
Mm, det är ju helt galet.
Ja.
Alla kan faktiskt inte få barn.
Ja, och det mm. pratar man ju aldrig om liksom. Det, jag vet inte, vad är det som gör att det budskapet inte kommer fram?
Är det för att det är liksom för otänkbart eller för läskigt eller för obehagligt eller?
Ja, det är ju det.
Antar jag, tror det.
Och det gör det ju ännu tuffare att hamna där.
Ja, verkligen.
Att man ses liksom som så här
någon utböling liksom.
Ja, och det trodde jag ju när det här hände. Jag bara, gud, det är bara jag i hela världen.
Mm, du kände dig ensam.
Ja, verkligen. Mm. Det kändes shit liksom. Är det bara jag?
Mm.
Och jag sökte ju på svenska där på nätet och hittade ingenting. Inte en liten artikel, ingenting någonstans. Jag bara, nej, det är nog bara jag. Så var det en kompis som sa, men har du sökt på engelska då? Jag bara, jaha. Började söka på engelska. Och då hittade jag internationella föreningar, liksom, organisationer som jag kunde söka mig till. Så jag började ju åka till England och gå på workshop där och läsa engelska böcker. Och sen det är så här, shit, gud vad det var häftigt att få träffa andra i samma situation.
Ja, men det är ju vägen till allting alltså.
Och då fick jag ju med mig det här också från cancerresan, att där fick jag ju träffa andra cancerpatienter.
Ja, det var liksom organiserat på något sätt.
Ja,
det
sköts av sig självt. Ja. Vi fick ju så här, bröstcancerföreningen hade massa så här, och sen fick man ju åka på rehab 2 veckor via landstinget på typ så här spa i så här kurort. Så där var vi 16 stycken bröstcancerpatienter tillsammans.
Mm.
I 2 veckor. Det var en jättehäftig upplevelse.
Och när du liksom på något sätt landade i att du var permanent ofrivilligt barnlös, det fanns ingen hjälp att få då?
Nej, det fanns det ingenting.
Nej.
Det var helt tomt.
Har du frågat eller bett om eller?
Alltså det fanns, de har ju någon kurator på fertilitetskliniken.
Mm.
Men för mig kände jag så här, nej men gud, jag vill inte gå dit.
Nej, jag tänkte så här, där vill man ju inte vara.
Det var ju typ brottsplatsen.
Ja,
liksom.
Verkligen. Verkligen.
Aldrig liksom.
Och adoptions, alltså när du fick det avslaget från Socialstyrelsen?
Nej, det fanns inget.
Då var det bara tack och hej.
Ja.
Nu har ni gått kurs, men nej, ni får inte det här.
Nej.
Så människor som hamnar i den här situationen idag, vart ska de vända sig?
Ring mig.
Ja, det blev en väldigt sökt fråga. Men du har ju startat en förening som heter Andra sidan tröskeln.
Ja. Mm. Ja, så jag började med bloggen som ett annat sina tröskeln. Och sen så ville jag ju inte stå själv där. Så då vände jag ju mig till den här Facebookgruppen då som vi hade. Och frågade om det var någon mer som ville vara med och starta en förening. Skulle ha en förening eller? Mm. Och då blev det 6 stycken som startade föreningen. Så där vill jag ju känna ändå liksom säga att det var inte jag själv. Liksom, utan med hjälp av dem som fick då gå in och bygga upp det här organisationsmässiga, tekniska som inte är min styrka.
Mm.
Ja.
Och är ni 6 fortfarande?
Ja, vi har bytt
med,
ut.
Liksom,
ja, en person är utbytt, men annars vi fortsätter att vara 6.
Och vad består verksamheten av?
Mycket nu är att etablera en plattform för att synliggöra ämnet i samhället.
Mm.
Och vi får ju börja lite från början. Okej, hur gör vi det?
Mm.
Vilka kanaler kan vi vända oss till? Och vi försöker ju oftast ibland skicka ut en sån här pressrelease i samband med ofrivillig barnlösas dag och göra någonting, men det är väldigt lite intresse ifrån, vi får liksom inte så här många trådar att dra i.
Nej.
Så nu har vi försöker då göra de här gruppträffarna och så förmedla olika länkar information, oftast är det ju på engelska, det är där det skrivs liksom. Mm. Så det finns inte så mycket på svenska att dela och, så ja, det är väl det vi har gjort någon sån här kryssning till Åland och.
Men då blir det liksom att ni umgås, alla ni som är i samma situation,
ja,
och gör,
ja,
saker ihop.
Ja.
Men din ambition och det som jag direkt tänker nu när vi pratar om det, det skulle ju vara att andra människor också som inte är i den här situationen skulle få syn på er som grupp. Liksom.
Ja. Mm. Ja, det var en insikt jag fick också när jag var med i den andra föreningen, Barnlängtan heter den tidigare.
Mm.
Då var vi på ett sjukhus, gjorde ett studiebesök på fertilitetsklinik i Malmö och den läkaren där var verkligen så här bestämd att ja, men alla som vill kan få barn. Jag bara, nej men så är det ju inte. Jo, det är så det är liksom. Var väldigt bestämd på den punkten.
Mm.
Så jag bara kände så här, nej men gud, vi måste börja informera läkare och sjukvårdspersonal.
Mm.
Bara att alltså, alla kan inte få barn. Det är så vad är det om inte de förstår det? För de märker ju inte, om de inte lyckas där så går de ju oftast vidare till andra kliniker eller till adoption och så vidare. Liksom.
Mm.
Så de vet ju ingenting annat. Så att Ja, så det blev så stort helt plötsligt.
Det är som att det alternativet liksom inte finns med, trots att det ju verkligen är en verklighet för många personer.
Mm, ja. Men så vet inte jag om det är att man inte hör det budskapet, för man vill inte höra det när man är i den situationen. Mm. Eller hur mycket de kan prata om det.
Jag upplever ju det hela tiden, att det där med att men det är, så är det ju inte för mig liksom. Jag är ju inte en av de där som måste ge upp mina egna ägg, är det ju oftast jag möter. Och på samma sätt måste det ju vara liksom att jag är inte en av de som inte kan få barn. Det är ju så alla tänker på något sätt.
Ja, men
istället
absolut.
För att bara inse att så är det inte.
Nej, men för det är just det här budskapet vi har med oss i hela livet, från när vi är små till vi är stora, att alla möjligheter som finns, det är det budskapet vi får.
Jag upplever att det är så knepigt med fertilitet också, eftersom det inte finns några tydliga gränser. Det finns inte så här, den dagen kan jag inte längre göra insemination och måste göra IVF. Mm. Eller den dagen slutar IVF att fungera. Eller den dagen måste jag gå till äggdonation. Det handlar ju om sannolikhet hela tiden. Mm. Det finns liksom inget definitivt.
Mm.
Och på samma sätt så finns det ju alltid en möjlighet att du är en person som inte kan få barn. Det borde ju vara en statistisk möjlighet som alltid är med, men antagligen är folk för rädda för att...
Ja, jag trodde ju inte det heller. Liksom. Det var ju bara
inte jag. Det faktiskt stämmer. Fast det ändå var när jag öppnade den dörren som jag liksom kunde också öppna dörren till äggdonation, tror jag.
Ja.
Alltså det är så jag ser på min resa i efterhand.
Ja, det var alternativet.
Liksom.
Ja, men det är väl så man går till.
Att för mig var det först helt omöjligt, men när jag liksom gick till alternativet så kunde jag gå tillbaka.
Ja, men du har verkligen två vågskålar. Vill jag ha liksom barn med äggdonation eller vill jag vara utan?
Ja, exakt. Vi har fått otroligt mycket frågor från lyssnarna.
Ja, vad kul att de har frågat.
Ja, eller hur? Här är en fråga, vi har varit lite inne på det, men jag tänker vi tar den ändå. Hur och varför tog du beslutet att det inte skulle bli barn alls?
För det är en stor fråga som jag märker diskuteras mycket, sådär, att hur kan man liksom ta det beslutet?
Ja,
det är inget beslut man kan ta själv.
Nej.
Utan jag tror att det är att livet fortgår med åren och att man liksom med tidens gång får inse liksom att det inte blir.
Mm.
Men det där med att sluta försöka, tror jag liksom, kommer rent fysiskt när man känner att man är helt slut, att det funkar inte, det här går inte, ekonomin, alltså det är så många olika perspektiv att ta hänsyn till för att hålla på och orka och försöka, så att jag tror att det finns liksom inte ett beslut och så pang och så är det över, utan jag tror att det är någonting som klingar av successivt och så blir chanserna färre och färre och till slut när man liksom smälter in i den här
nya
insikten.
Det är en livssituation man är i liksom.
Ja, så att
det är ju precis samma sak som ingången till de här grejerna är, att det är som, man kan inte bara fatta ett beslut och vara helt hundra säker på allting, utan man får bara treva sig fram och så hamnar man någonstans. Det är ju verkligen så sant. Men du, om man tar alla er som är i föreningen, har ni alla liknande historier?
Nej, faktiskt ganska bred olika historier.
Berätta, hur ser det ut?
En tjej som har gjort som själv resan. Det finns de som har gjort äggdonation som inte har lyckats.
Har alla försökt?
Ja, alla har försökt och gjort adoptionsutredning och men åkt till Finland, tror jag det är mest äggdonation. Jag tror inte någon har åkt till Ryssland.
Gemensamt är att man har haft en barnlängtan, försökt, men det har inte gått.
Ja.
Mm. Då kommer nästa fråga här. Har du på riktigt funnit acceptans i att det aldrig blev barn?
Alltså det där tycker jag är så svårt.
Bra fråga.
Ja, för att det där med acceptans, alltså man fattar liksom, men acceptans, jag har väl det liksom. Men vad är att acceptera? Jag blir ju mer så där djupt då.
För mig är ju att acceptera att man liksom har sörjt det som inte blev.
Ja, men jag tänker att man kommer sörja liksom perioder
precis,
hela livet.
Precis, och vissa typer av sorger som det här är och liksom förlora sina föräldrar eller andra familjemedlemmar, alltså nära personer, det är ju inte någonting som går över.
Nej, och framförallt har jag ju förstått också att det kommer ju en andra vågen sorg när människor får barnbarnen sen.
Såklart, eller i andra olika typer av sammanhang man hamnar
det
i.
Det dyker
liksom
upp mest oväntade tillfällen.
Alltså som med all sorg i livet, det är ju inget som är någonting som man gör och så avslutar man det, utan det kommer och går.
Ja, Precis.
På så, olika sätt.
Ja, så det där med acceptans är ju verkligen... Alltså,
jag tänker man kanske kan lära dig att du kanske har dagar när du är i full acceptans liksom.
Ja, men så
och
kan man
har
då
du
säga.
Dagar när du sörjer.
Ja, så kan det nog vara.
Nästa fråga är så här, har du något du istället kommer satsa på och lägga mycket tid och energi på?
Mig själv.
Mm, bra svar. Då kommer min fråga in det där med, har du också haft den där diskussionen med dig själv om hur mycket du vill ha barn i ditt liv?
Ja. Alltså, ja, det har verkligen gått i vågor också. Först var jag ju verkligen så här all in liksom. Jag vill ha barn, alla barn i mitt liv liksom.
Mm.
För jag älskar barn och vill vara med dem. Och sen kom det en period där jag bara kände så här, jag orkar inte vara med barn.
Och det blir ju som att du hela tiden måste gå in i den där sorgen då om du...
Ja, men det där var en sån konstig känsla. Ja, men bara, ja, men du vill ju ha barn och här har du barn och så vill du inte vara med dem.
Ja,
hur tänkte
det.
Du nu?
Mm, just det.
Hur... Vill inte du bli mamma eller?
Mm.
Vill du inte det egentligen? Är det därför du inte vill? För jag kände så här, jag älskar...
Var det här tanken som du hade själv eller var det också någon som sa så här till dig?
Nej, det var bara jag själv, mina egna tankar. Ja, liksom. För jag kände att jag fick nästan så här dåligt samvete. Så här, att, men här, nu, det var ju det här livet du ville ha liksom, med barn. Jag älskar mina syskonbarn.
Mm.
Och när vi är tillsammans är vi verkligen 100% tillsammans. Och det är, de är superhärliga. Liksom. Jag är så tacksam att jag har dem i mitt liv. Men sen ibland kan man känna så här att gud, nu har jag inte sovit och jag har inte varit kunnat tänka en egen tanke liksom, på några dygn här. Liksom. Mm. Och så vill man bara gå iväg själv och ta en promenad. Typ.
Ja.
Och så får jag dåligt samvete.
Får du?
För de bor 60 mil ifrån mig. De bor i Skåne. Så när vi ses så är det ju verkligen 24/7. Liksom.
Liksom.
Mm. Ja, så att, och då kan man väl nästan få så här lite dåligt samvete. Men det har jag ju förstått. Det här måste jag ju få lära mig också. Att, ja, men det är så alla föräldrar har det. Liksom.
Ja. Verkligen. Jag tänker nog också om man nu är i din situation och nu ska fokusera på möjligheterna, då ska man ju verkligen ta att man kan gå därifrån.
Ja.
Alltså, ja. Det tycker
men det,
jag...
Det har varit jättesvårt.
Har svårt.
Ja, ja, jättesvårt. Det är verkligen så här, just det här med att, men hallå, du har ju barnen här tillsammans och de vill vara med dig och de vill göra allt med dig och du vill inte vara med dem.
Ja.
Det är lite den känslan som man får så här... Att jag ville ha barn handlar ju mycket om att jag ville följa en människa i livet liksom, från en liten och växa upp och se världen genom deras ögon.
Mm.
Och ha då syskonbarn när man får göra det genom istället har ju varit en stor hjälp också för mig. Så har jag varit tacksam eller haft tur.
Din sorg och den situationen som du är i och andra med dig är ju egentligen inte skillnad från någon annan sorg. Det är ju bara att ingen annan fattar vad det innebär. Så ni blir på något sätt isolerade.
Ja.
Så pratar jag om vi som kämpar också.
Ja.
Men ni är liksom snäppet en nivå till.
Ja, alltså det är precis. Jag vet inte om det går att jämföra.
Nej,
liksom.
Det kanske man inte ens ska göra. Men jag tänker, ni behöver ju verkligen få den här platsen. Att människor fattar hur man ska förhålla sig till er. Och hur
ja, men
man
jag
ska
tror
liksom,
att man bara ska känna till att vi finns.
Ja.
För det är många så här, som skriver liksom, till exempel nu på arbetsplatserna ute i landet och på lunchrummen. Vad pratar folk om?
Ja.
Och det är klart att de måste få göra det.
Ja.
Så, men det där känns som att där kan man känna sig väldigt utanför och ensam. Och det leder ju till väldigt mycket psykisk ohälsa.
Mm.
Men där är också en väldigt stor oförståelse från vården som har svårt att förstå att vi inte mår så bra. Och tycker att, men vadå? Du fick inga barn. Nej, men då får du göra något annat då.
Ja, det är som att det är liksom... Ja, exakt. Jag tycker din jämförelse där med hur du blev bemött med cancern, det verkligen drabbar mig.
Mm.
Att det är så lätt att ta till sig.
Mm.
Det måste ju vara för att det är fler som har blivit drabbade av det.
Ja, folk
och att det
känner någon
upp och liksom. Ja,
för att förr liksom då vad ska man säga, jag vet inte, 20 år sedan då var det ju cancer mera oj, det är svårt att prata om, hur ska man säga. Men nu är det ju mycket lättare.
Mm.
Och det överhuvudtaget psykisk ohälsa börjar bli lättare också och liksom allting tar ju tid.
Och måste ju få plats och utrymme.
Ja, så att vi har väl börjat liksom, liksom. Också att börja.
Så alla ni som jobbar på tidningar, radiokanaler, tv-program, lyft den här gruppen.
Tack.
En sträng uppmaning från mig.
Låt oss få vara med på ett hörn.
Ja, men alltså verkligen. Jag Det är ju någonting med saker som är svåra att hantera för människor. Det är ju inte ni som är i den här situationen, alltså de som är ofrivilligt barnlösa för alltid, som ska ta smällen av att människor som är journalister eller intervjuare eller så här, har svårt med hur de ska ställa sina frågor eller ta upp det ämnet. Det ingår ju i ens jobb om man är journalist eller vad man nu är, att lyfta svåra saker. Så att ni får bara skärpa er allihopa där ute och börja prata om de här grejerna.
Ja, yes. Men jag bara tänker på nu att i och med att det här är så, ämnet är så svårt att prata om och vi själva är väldigt så här, deppiga, liksom, ledsna, sorgsna, det är tungt och vi känner oss utanför, otillräckliga, liksom. Vi orkar liksom inte. Och samtidigt är det vi själva som måste driva den här frågan. Vi har liksom ingen annan som drar och gör det här åt oss. Och det gör jag också. Det finns ju ingen, liksom, av alla böcker som finns om ofrivillig barnlöshet så är det ju ingen som handlar om det här livet. Alla skriver ju mycket om sina försök eller liksom behandlingar och innan liksom miraklet kom eller hur det var, liksom, tuffa tiderna. För det är oftast bara de som orkar skriva om det. Mm. Men när man kommer, när det verkligen inte blev inga barn och den känslan när allting är slut, det är över.
Mm.
Där liksom är det ingen som orkar. Och jag har ju verkligen jobbat med en bok här nu de senaste 3 åren. Och det är tungt och jobbigt och tufft att dra. Och man blir påverkad och det är känsligt. Och samtidigt så blir man motarbetad. Då, för det är ingen som vill ge ut en bok som är så sorglig. Liksom. Samtidigt som jag vill ändå försöka ge ett hopp. Liksom, och bara sätta ord på livet som vanligt.
Ja, och att liksom, man finns, man är inte ensam.
Ja, det viktigaste.
Vad skulle du säga är, vad är glädjen i ditt liv just nu?
Det liv jag har idag. Att jag har de här möjligheterna till att skapa ett bra liv där jag befinner mig just nu. Att ha, ja, vad ska man säga, ha den möjligheten. Att jag har den man jag vill leva med. Vi har precis flyttat in i en ny lägenhet som vi håller på att göra i ordning. Hade det inte varit för corona så skulle jag vara på väg ner till Skåne och fira min systerdotter i helgen. Och de finns i mitt liv. Det är vår ute. Jag har köpt en ny cykel. Jag kan cykla runt. Jag får vara ute och springa i naturen. Ja,
det är glädjen liksom, i det lilla ju.
Ja, det är väl så. Det är inte större än så.
Jag tycker du ska se till att få klar den där boken. Alltså.
Ja, det känner jag. För att skicka ut den till alla journalister sen och så be dem liksom att bara ha med oss någonstans på ett hörn.
Ja, det är dags för alla att lyfta in den här gruppen i samhället helt enkelt.
Ja.
Så det var ju på tiden att vi tog upp det i podden. Det borde vi ju gjort för länge sedan.
Ja, men var saker sin tid.
Ja, exakt. Jag tyckte du satte huvudet på spiken. Nu har vi pratat mycket om huvudet på spiken här idag. Spiken i kistan och mycket spika. Men det är ju, tänker jag, att ni behöver ha kommit så långt i er verksamhet att någon har fått tillbaka sin glädje, för då kommer ni ju kunna prata om det här med glädje.
Ja, vi är ju på det gång. Som,
ja, och tillsammans. Jag ser ju det på dig, att du är på gång. Och att ni gemensamt, och sen ska då, så fort ni får en journalist att ge er den här platsen så kommer det ju bara rulla på.
Ja, vi hoppas det. Men det är som sagt, att få vara tillsammans är ju en styrka, så där vi håller varandra och olika gånger så är det någon som är lägre, eller så lägre, mår sämre än den andra och så hjälps vi åt och håller varandra och det är så man får göra tillsammans det här allting.
Jag tror podd alltså vore någonting för er. Linda, jag och mina lyssnare är otroligt tacksam för att du tog dig tid att komma hit och prata om det här.
Ja, men tack för att ni ville lyfta ämnet.
Ja, men såklart. Men jag tänker att jag tar gärna in fler från ditt nätverk.
Ja, vad kul.
In här i podden. Och jag tror att precis som vi pratar om sorgebearbetning hela tiden så är det inte så himla stor skillnad på vad det är för sorg. Det är liksom samma jobb att göra. Kanske bara lite mer jobb för er i vad ni ska ha glädjen i, för den är inte så självklar så man måste liksom hitta den. Nästa vecka ska vi faktiskt ha en psykolog här för att prata om hur man konkret gör sorgbearbetning.
Intressant.
Så mycket, förra veckan var det massa missfall och idag är det du och nästa vecka är det sorg och corona pågår och vi tuffar på med de tuffa grejerna helt enkelt. Ni lyssnare, jag hoppas att ni har lärt er något och att ni går ut och berättar för åtminstone 5 personer om de människorna som är permanent ofrivilligt barnlösa, för det är så vi förändrar. Tack snälla Linda.
Tack Silla.
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.